In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Hej och välkomna ska ni vara till det andra avsnittet denna vintersilly. Jag heter Kristoffer Karlsson som vanligt, höll jag på att säga. Det gör Patrik.
Du har hetat det ett tag.
Ja, jag har gjort det nu ett tag i alla fall.
Ett tag i alla fall.
Patrik Sjögren är med mig såklart.
För fan.
Mm, bra. Kalle Karlsson också med den här veckan. Superkul.
Ja. Det, absolut.
Det har ju hänt lite grann i Premier League den här gångna veckan. Om vi ska försöka beta av det här på en timme nu då. Och börja där det har bränt till som allra mest. Nämligen i Chelsea. Där den gode José Mourinho fick gå till slut. Efter ett förräderi bland spelarna. Eller?
Ja, det påstås väl det. Det har ju bråkats och så vidare. Nu är det väl... samma om man ska lämna Chelsea på en gång. Nej, men du drar en parallell. Alan Shearer var ute idag i sin kolumn där och skrev att han tycker att han ser samma sak i United nu som han såg i Chelsea. Just att spelarna slutar spela för sin manager. Att de någonstans puttar ut honom genom att underprestera. Vilket ju även Roma påstås har ägnat sig åt i år i en italiensk cupmatch. Så att det är ett effektivt sätt för spelarna att ta tillbaka makten kan man säga.
Mm. Vad är det för fel på spelarna, Kalle? Vad tycker du om det här som har lite tränarerfarenhet ändå?
Nej, men alltså, jag tror att som supporter så är man ju väldigt upprörd över det här. Varför tänker inte spelarna, de får ju lön av klubben, varför spelar de inte för sin arbetsgivare i alla lägen? Varför kämpar inte de 110% i varje match, även om de inte kanske tycker att tränaren har rätt i allting? Men det kommer vara så här, det har alltid varit så att när man jobbar med människor så kommer det fungera på det här sättet att om en grupp människor inte tror på det de gör längre, om de inte tror på den ledaren de har, så kommer det skruvas ner ett antal procent i det engagemanget som gruppen har. Och det här är ju inget unikt. Däremot blir det väldigt stor uppmärksamhet när det är Chelsea, en av de största klubbarna i Europa. Men det här har ju hänt tusentals gånger i andra klubbar, oavsett nivåer egentligen i fotbollsvärlden. Så att det är absolut ingenting som är nytt. Det har hänt förut, det kommer hända igen. Och man kan tycka väldigt mycket om spelarna i det här fallet, men det är så det fungerar.
Men de kommer ju jävligt billigt undan. För jag tycker, även Diego Costa var ute i oktober i en intervju och sa till och med att jag tog det lugnt på semestern. Jag kom tillbaka lite överviktig, jag var inte ensam om det i laget. Det passerade mig eller mindre obemärkt liksom, att han öppet erkände att engagemanget var extremt lågt under sommaren.
Men har de kommit billigt undan? Fansen liksom buar ut dem nu den här matchen när deras namn läses upp. Diego Costa, Cesc Fabregas. Alltså de har ju inte kommit billigt undan.
Fast det är ändå så enkelt, för Mourinho får gå nu och nu är det spelarna, alltså om de börjar högprestera under en ny manager, då kommer de ta en vecka innan de är hjältar igen.
Är det verkligen så enkelt? Alltså, för det är ju spelare som pekas ut här, som Kalle är inne på. Och även Hazard får sina...
som är råttorna i truppen.
Får liksom de här råttorna i truppen. Och då är min fråga, finns det någon framtid för de här spelarna i klubben? Även, trots hur man presterar?
Ja, det finns det ju. För att, jag tror i och för sig att det kommer ta längre tid än en vecka. Men... börjar man, eller så länge man presterar som spelare, då har supportrar en tendens att glömma väldigt fort. Och man kanske inte tar till sig den där spelaren riktigt lika mycket som man gjorde förut. Men självklart så kommer de att stötta de här spelarna om Fabregas och Diego Costa och Eden Hazard plötsligt börjar spela drömfotboll som man gjorde förra hösten. Då är det här borta. Då kommer... fokus riktas istället på kanske lite mer till att ja, men det kanske var något problem med den där managern. Det var han som inte fick dem att känna frihet på plan eller lyckas och så. Så att sanningen och budskapet och den liksom samlade uppfattningen från allmänheten, tolkningen, det beror alltid på resultatet. Och i det här fallet handlar det om hur bra kommer de spela nu efter det här tränarbytet. Så att i helgens match så var det ju ganska många som lyfte sig ganska fort där.
Men man undrar det kostar. Jag tycker det var så skön detalj. För det påstås ju att allting egentligen börjar med att han kom tillbaka en dag sent från semestern. När de fick 4 dagar ledigt efter att de säkrade ligatiteln förra säsongen.
Redan
så
i våras,
ja. Så tog han en femte då. Och kom tillbaka för en utskällning från Mourinho inför hela truppen. Och där ska truppen ha valt Diego Costa sida. Och så älskar jag också den detaljen att det fanns då utländska spelare i truppen, andra, för de bråkade på spanska. De skulle ha suttit och direkt tolkat till de brittiska spelarna och de stod och skrek åt varandra i omklädningsrummet. Bara den detaljen tycker jag är fantastisk. Men där är liksom, det är Diego Costa som gör bort sig. Han gör ju helt fel, han bryter med klubbreglerna och allting. Ändå så är det liksom Mourinho som tappar omklädningsrummet där. Det är fascinerande.
Han gör ändå vad vi får tolka som ett försök att stärka sina aktier när han väl blir utbytt och tackar varenda Chelsea-ledare väldigt artigt, eller? Det är inte så att han vill tillbaka till Atletico Madrid nu direkt?
Nej, men det tror jag inte. Sen får vi se vad som händer. Han kommer ju behöva spela bra fotboll här i vår, för annars så tycker jag att han kostar lite mer än vad han smakar för Chelsea, för han är skadad så pass ofta. Och de behöver ju ha en forward som de kan luta sig mot i liksom vecka efter vecka. Och jag tycker att han visst är en fantastisk forward när han är i form, men det är för mycket återkommande frånvaro för hans del. Så att, ja, det är ändå lite press på Diego Costa tycker jag i vår. För han är ju inte jätteung heller. Och då kan han mycket väl försvinna till sommaren, det tror jag nog.
Förresten, Patrik, en av de här spelarna som behövde tolk i bråket är John Terry, som lägger ut en jättefin hyllning på Instagram. Men är han inte en av dem som har skjutit ut Mourinho?
Jo, men det känns, Fabregas var ju också ute och hyllade, och det är så jävla enkelt för dem att liksom skicka upp den där, skicka sitt sociala medieteam nu och rulla igång propagandamaskinen och det är det som gör en frustrerad, tycker jag ofta, just att det är härligt, men det är också frustrerande det här korta minnet liksom. Alltså, om en spelare gör en förbjuden övergång, den nya klubben kan till och med vara lite så här, ja men vad fan, men göra mål i första matchen så är han liksom fansens gunstling. Det är så jävla kort minne på det där. Och de kommer ju komma undan, och John Terry kommer, det här kommer inte befläcka hans arv överhuvudtaget. Nej. Kommer Fabregas igång, kommer det inte befläcka hans. Diego Costa, om han försvinner nu, absolut, då kommer de förmodligen peka ut hans och syndabocka, så kommer alla andra undan också. Så att,
hade det varit härligare om John Terry skrev någonting i stil med, fan vad skönt att bli av med Mourinho, nu kör vi grabbar, framåt Chelsea.
Ja, man älskar det, men då hade han ju fått svar på frågor om det i 2 år framåt, så man fattar ju att han inte gör det också. Men det fina hade väl varit att hålla käften.
Ja, exakt.
Det är ju enklaste utvägen.
Chelsea, Mourinho ersatt av Goose Hiddink, som senast kommer från lite fiasko i holländska landslaget, men är Ryssland och holländska.
Ja.
Han drog ju sitt stå till stanken där i
EM-kvalet. Världens hetaste tränare för sådär 6-7 år sedan.
Ja, men trogen Roman Abramovich, då har man alltid ett möjligt jobb när det sparkas manager. Men vad tror vi om honom som brandsläckare för resten av säsongen?
Jag tror att en bra liksom doktor, om man får säga så. Alltså han är skicklig liksom psykolog, har en ganska enkel ledarstil när det handlar om att ta folk, komma in, få folk må bra. Jag tror att han passar väldigt bra för just den här arbetsbeskrivningen. Ta dem ett halvår och sen lämna över. Absolut ingen lösning på längre sikt, men för kort tid så tror jag absolut att han kan vara rätt person faktiskt. Sen om han är rätt person för att lägga en massa pengar i januari om det ska värva spelare, det får vi ju se, men på det korta perspektivet få ta hand om den här ändå stjärnfyllda truppen. Det finns en massa kvalitet hos Chelsea, det tycker jag nog att han kan vara.
Och hur stor är Mourinho då, om vi ska tro The Suns uppgifter, att han under söndagmorgonen träffade Goose Hiddink för en timme långt frukostmöte där han briefade honom på truppen då, lite.
Det är väl snyggt i så fall om det nu stämmer. Om vi ska tro det sant, så är
de hävdar ju att de fick en kommentar från honom när han var på väg ut från hotellet. Så om de inte vråljuger i citatform också, så är jag faktiskt redo att tro sant den här gången.
Ja, men då har han haft jävla många möten, för att han ska ha gjort det där. Han ska dessutom ha kommit överens med Manchester United, och han ska ha kommit till Frank Lampards bröllop i söndags. Sen ska han liksom ha synts på vägen i kyrkan. Sen när vigseln kom igång, då var han plötsligt plötsligt borta.
Han
så då åkte han på möte också.
Han har ju en Babel-helikopter som väntar på honom.
Han måste ju osynliga vandrare. Jag älskar den också när han fick sparken. Och så skulle den här bilden, han sitter med huvan på väg ut från träningsanläggningen. Ja. Som alla medier i hela alla världen publicerade. Alla körde. Det var ju inte han. Liksom. Bara den är helt fantastisk. Annars har hyrt den här spelaransvarig, lånat sin polare där inne som får låtsas vara honom. Och sen smyger han ut bakvägen.
Alltså. Riktigt snyggt.
Ja, för fan.
Sånt gillar vi. För det köpte ju hela världspressen utan undantag.
Ja, det var, vi pratade med några som jobbar här då just den kvällen. Och det var så här, fan.
Det där är inte Sagan för Ring.
Det är inte superlikt honom. Alltså, det är likt honom, men man kan inte vara helt säker. Men samtidigt, alla brittiska medier kör. Alla kör. Man kan inte bara säga, ah, vi tror inte att det är han, så vi skiter i publicera. Alltså, det är så svårt att kolla den på så kort varsel då. Så man förstår ju att de går rakt ut liksom.
Ja, men lägg 5 minuter på bilden. Det finns ju inga hår på handen och det finns inga.
Nej, jag håller med. Och det finns inga ringar och det finns det är fel klocka och det. Men hur tänker man på det när den dyker upp där?
Nej, det är klart, stressigt så där, det är bara dunka ut. Det är bara att dunka ut. Där hör ni hur det går till. Hiddink då, och huruvida han sköter värvningarna eller om det blir Michael Emenalo som har varit väldigt hårt ansatt i den här affären, när han bland annat för den här intervjun han gör till Chelsea TV, när han inte nämner Mourinho vid namn och lite grann bekräftar att det var en spricka och att Mourinho var
lite grann bekräftar. Ja, det kan man säga. Han underströk upp det med all önskan.
Men då är det kanske, då är det han som ska sköta värvningarna.
Men det är här alla har problem nu, för Bayern München ska få en ny tränare i sommar. Det kan ju inte kalla Ancelotti som ska ta över, gå in och styra Peps värvningar i januari, så de kommer inte kunna värva. Chelsea ska ha en ny tränare, Jose Hiddink kommer inte sköta de värvningarna. Ska de få in ett tungt tränarnamn liksom, de försöker väl med Guardiola såklart. Då kan inte de gå in riktigt tungt nu i januari. Manchester City ska byta tränare om de kan få Guardiola. Vad ska de göra i januari? Kan de värva då? Manchester United ska förmodligen byta tränare. Kan de göra något i januari? Vem ska styra liksom? Det är ett jävla kaos där.
Men om man tar Bayern då, vi börjar där, så det är inget problem för dem att briefa Ancelotti på vilka spelare han vill ha.
Nej, det kan lösa till sommar, ja. Men till januari kommer det ju inte hända någonting där.
Nej, det blir det ju inte. Men å andra sidan, behöver de något till januari?
Nej, de sitter ju bäst i båten.
Ja, det får man ju säga.
Men det jobbiga blir ju för Tottenham United som skulle behöva förstärka nu, som håller på liksom att tappa lite greppet om fjärdeplatsen kanske in i en dålig, eller en formsvacka. Men om de vill vänta på Pep, som de flesta verkar vilja göra, om nu inte Mourinho-uppgifterna stämmer liksom. Alltså, då sitter de i en jävla sits helt plötsligt.
Ja, det är helt klart.
Och Manchester City, om de ska vänta på Pep, och om Pep eventuellt tar ett sabbatsår som han gjorde när han lämnade Barca för att ta Bayern och studera sin nya klubb ett helt år i lugn och ro. Ska
det
de
tror
sitta
jag
med Pellegrini ett år extra då? Du tror inte det blir
en
sabbatsår?
Nej, jag tror inte det. Det är bara en känsla jag har. Jag grundar inte på någonting som man har sagt eller någonting, utan det är bara en känsla jag har, att jag tror inte han kommer ta sabbatsår den här gången. Pep. Jag tror han kommer hoppa på direkt.
Och när vi snackar Pep Guardiola, när vi ändå är inne där, så tycker jag vi passar på backa bandet till i somras när Be In Sports dunkade ut att han var klar för City, City till nästa säsong. Då satt vi här i podden och skrattade av Be In Sports lite grann. Men nu ser det ju väldigt mycket ut som att det kan bli City.
Ja, och Be In Sports, de har ju ändå de här kontakterna österut. Det är ju förankrat där borta, så att det är inte otroligt att de har de insiderna. Samtidigt så var det ganska självklart, han hade ett år kvar på kontraktet. Redan då spekulerade ganska vilt i att han inte skulle förlänga, för han gör inga längre stinter i några klubbar. Han har vunnit allting där utom Champions League, så att det var väl ingen vågad gissning.
Nej,
att han
då ska
gå till City som ju har hans gamla klubbledning från Barcelona liksom. Alla hans gamla chefer sitter ju på chefsposter där. Det är ju så extremt förväntat. Så det pusslet var inte jättesvårt att lägga om man är villig att chansa lite. Om man bara lägger ut som du brukar hantera nyheterna.
Ja, absolut. Och jag vill också minnas att jag köpte Be In Sports uppgifter med hull och hår förra säsongen genom att lägga lite pussel. Guardiola också tränare som pekas ut som Katars förbundskapten till VM 2022. Så han har sina ingångar i Katar, eller hur Kalle?
Sina inkomster framförallt.
Ja, alltså alla vill väl ha honom. Och det skulle inte förvåna mig om han kommer att välja och vraka mellan landslag också framöver.
Men alla vill ju ha Hiddink för 7-8 år sedan. Så det går fort i fotbollen.
Det gör ju det. Innan vi...
Alla vill ha Mourinho för 4 år sedan. Gå fort i fotbollen.
Det gör ju det.
Alla vill ha Kalle Karlsson om 4 år. Det går fort i fotbollen.
Ja, det gör det. Det kan gå jäkligt fort. Vi lämnar Chelsea med att kanske lägga bokslut på en karriär här. För Radamel Falcao, uppger Daily Mirror idag, kommer att ha ett samtal med Jose Hiddink här i veckan för att få reda på om han har någon chans överhuvudtaget att spela fotboll, vilket han inte hade under Jose Mourinho. Och att han i så fall lämnar i januari om svaret är nej.
Men vart fan fuck ska han då? Det är det. Monaco vill ju inte ha tillbaka sen. Nej. För att de inte har råd med löneposten, för då går de på FFP-straff.
Det här, den stora frågan är om han vänder hem till Colombia och karriären lite grann är över för Falcao.
Där känns det ju verkligen som så här Qatar eller någonting.
Ja, eller USA liksom inte, eller?
Möjligen USA, men det är, jag sätter ett frågetecken där också kring om USA verkligen vill ha Falcao. Mm. Alltså med,
det är så illa.
Ja, men med tanke på hur brant ut för hans kurva har pekat senaste två åren, är det värt att satsa en CMLS på en Falcao? Jag hade inte gjort det med tanke på vilka pengar han skulle kosta med lön och allting. Och han har en ganska skicklig agent också som är bra på att förhandla i Jorge Mendes där, så nej, jag hade inte satsat på honom. Jag tycker det är Qatar eller något sånt där.
Man har en bra, den här sydamerikanska filmlucken de kan ta till sig, tror jag. Han passar in i deras fakta för hur man ska säga. Ja, okay. Han hade kunnat vara Zorro liksom.
Ja, nej, men han är ju marknadsmässigt så, men jag är tveksam alltså. Ja.
Men det var en bra anfallare en gång i tiden.
Det var det, och jag tycker väl när det gäller Chelsea då, om man klappar ihop Chelsea helt och hållet där, att ska de värva någonting så är det ju en forward som kan gå in och backa upp Diego Costa den här våren, men sen också en ytterback. Det tycker jag fortfarande de behöver. Jag skulle gärna se en vänsterback till exempel, så kan de varva Ivanovic och Azpilicueta på högen. Men få in en vänsterback med en vänsterfot så de kan attackera på den sidan, det tycker jag man borde titta på. Och det var ju intressant nu när Nathan Ake
i man.
Watford gjorde en stor match igår, som är på lån från Chelsea, som de själva har fått fram. Och ja, det är det ju, och han har sett bra ut senaste månaden här. Jag har sett han i höst också göra matcher där han inte har varit så bra, men det är intressant ändå att det under Chelseas paraply finns en del talangfulla spelare, men de har ju knappast fått chansen att blomstra i Chelsea.
Men det var ju spännande också med Mourinho, just att han pratade där om att han måste få fram egna talanger nu, annars har han misslyckat med sitt jobb. Och sen nu när han avgick så kom rapporter att hela akademin var uppror mot honom, för att under de här landslagsuppehållen så tog han och hans staff bara ledigt, la upp fötterna på isboxarna som en bielsa och bara engagerade sig inte överhuvudtaget. Så att man kan ju fråga sig hur mycket han gjorde för talangerna också. Mm.
Vem är det? Vi lämnar Chelsea och går direkt till Liverpool, och så kopplar vi tillbaka med att fråga om det är Benteke som ska lösa Chelseas anfallskris.
Ja, den hade varit intressant. Ska han byta bänk då, menar du? Sätta sig med en filt över benen på Chelseas bänk istället?
Det är lite grann vad Egen Express har velat hävda de här senaste dagarna.
Ah, okej. Okay. Jag kan inte se det hända, men inte redan nu. Däremot så är det ju ett stort frågetecken kring Bentekes framtid i Liverpool, när Klopp säger som han gör. Alltså det var ju ganska, han lindade ju in det såklart, men det var ju en sågning av Benteke när han sa det där, att om man inte får inlägg, då måste man ju göra något annat istället, alltså löpa typ. Det han sa mellan raderna var ju att Benteke är, han står och väntar på inlägg, men han gör ju ingenting när de där inläggen inte kommer. Och att han inte fick hoppa in tidigare mot Watford när de var så katastrofalt dåliga som de var igår, det säger ju någonting om vilken låg status han för tillfället har i truppen.
Men det sa väl alla också när Klopp kom, att Benteke kommer ju vara den som får tuffas liksom, för han är ju inte alls en Klopp-spelare.
Nej, och sen var det ju de här Liverpool-fansen som såklart vill se allt positivt, som sa att ja, men Klopp ville ha han till Dortmund och så vidare. Men jag håller med dig, det var ju så man såg ju de här spelarna som springer mycket skulle gynnas av Klopp, och det tycker jag. Jordan Henderson, Emre Can,
Klein kommer ju,
Klein har varit bra hela säsongen, Ibe har ju fått ett lyft, men de spelarna skulle gynnas av Klopp, och Benteke kommer ju aldrig bli den intensiva spelaren.
Firmino den då? Kommer han försvinna här också liksom? För det var ändå de två stora liksom prestigevärvningarna på något sätt.
Ja, jag var ju tveksam till Firmino inför säsongen. Han har gjort några bra matcher, ett par, tre stycken, men på det hela taget är han alldeles för ojämn hittills. Och för de pengarna ska man inte vara så ojämn som man är, utan han ska vara bättre än vad han varit hittills. Jag tycker det finns ett frågetecken för honom, definitivt. Sen är det svårt att säga, men att säga att man skulle göra sig av med Benteke i sommar, ska man göra sig av med Firmino också, då ska det in en ny. Det kan bli så. Vi får se, den här våren får jag avgöra. Men jag tycker inte Firmino har varit tillräckligt bra heller.
Lite talande för de problemen, eller smärre problem man ändå har på anfallssidan i Liverpool, är väl kanske att man ser ut att ha gjort klart med Marko Grujic nu från Röda Stjärnan. Liverpool Echo uppger att det är klart, va? Och Vad blir hans roll i laget ganska omgående? Är det knappt en bänkspelare eller?
Nej men alltså för mig är det ett köp på sikt. För han kallas ju den nya Nemanja Matic. En central mittfältare med mycket kraft och tyngd och skottstyrka. Men även en rätt bra passningsfot faktiskt får man säga. Men med hans ålder så kan jag inte se något annat än att det är en spelare som ska få växa in i det. Men det känns ändå klokt att Liverpool, alltså de får ju inte de spelarna de bara pekar på. Men att man köper den här typen av spelare som kan bli något riktigt stort inom 2-3 år.
Det fan går inte rakt in. Han var väl inte ens påtänkt att starta i Röda Stjärnan innan säsongen, men har liksom vuxit in i det och blivit någon slags ledare där nu till och med. Så att, men att han ska gå rakt in i Premier League då och lyfta till Liverpool, det känns lite osannolikt. Det känns ju snarare som en affär och så kanske en tillbakalåning till och med vore på sin plats.
Ja, det är väl det det heter va, att han gör klart säsongen i alla fall.
Men, en Kurtzuma-värvning.
Visst är han en Klopp-värvning? Han är ingen INR slash transferkommitté-värvning här. Det känns som en kille som hade kunnat alltså, gå till Dortmund under Klopps.
Ja, han är, alltså, om man har ju sett ungefär noll live-matcher med honom. Men han har ju fått läsa till sig en del och kolla massa YouTube och så vidare. Och det man ser är ju en löpstark spelare, box-to-box-spelare som kan spela defensiv mittfältare. Men föredrar att vara en mer rörlig spelare som just löper box-to-box. Ganska rak i sitt spel och så. Och det låter ju väldigt mycket som Klopp faktiskt. Just löpstyrkan, distinkt, inte så mycket Barca-bredd utan snarare djupled på det hela. Och det är absolut, det passar ju hans beskrivning, betydligt mer än Firmino och Benteke jag kanske.
Klopp har inlett sin livposition sämre än vad Brendan Rodgers inledde säsongen och fick sparken. Mm. Vad är det som händer?
Men vad ska man kräva liksom? Det är så konstigt. Alltså, han förändrar ju spelet i grunden på ett sätt liksom. Alltså, ska det sätta sig på några veckor? Okej, att han kommer in med energi och det blev en omedelbar effekt, det fattar man ju. Men att han ska liksom slå Ibe så hårt i huvudet så att han blir en supermycket bättre fotbollsspelare över 2 veckor, så är det ju inte. Han får ju daska på dem ett tag till innan det händer någonting där. Så lite mer tålamod får man faktiskt ta, tycker jag.
Jag håller med om det. Och jag tycker inte att truppen är tillräckligt bra för att man ska kunna ha stora krav på Liverpool den här säsongen. Jag tycker inte att det finns så mycket kvalitet. Däremot det som var häpnadsväckande igår, det tycker jag var att de var så dåliga som de var. Alltså de var riktigt, riktigt svaga. De hade ju inget liksom energi, ingen engagemang, inga spelare som brann för det i princip, förutom någon enskild prestation här och där. Men att de, från det att de var förvandlade efter Klopp och sprang väldigt mycket, gjorde de här toppinsatserna mot Chelsea, Manchester City, till att prestera så här uselt som de gjorde både mot Newcastle och i den här matchen, det tycker jag är oroväckande. Och att de var så svaga framåt, att de återigen mot ett lag som backar hem inte kan öppna dem, det sätter en del frågetecken ändå, det tycker jag.
Men det är ju spännande det här, för jag var lite tveksam till om man verkligen skulle ta Liverpool. Jag köpte inte riktigt den där myten att han älskar klubbar för dess historia och allt det där man vill att man ska tro. För att känslan var just att ska man ta Liverpool och göra dem till ett sånt lag som Jürgen Klopp liksom förtjänar och borde sträva efter, en sån riktig utmanande titelkandidat år efter år. Det kommer ju ta tid alltså. Och frågan är om det finns tid när du har Liverpool. Det är ju motsägelsen i det hela. Det är liksom, kraven är enorma. Redan nu börjar ju folk liksom gnälla. Det känns som han sitter i en jävla rävsaxen.
Brendan Rodgers fick ju den tiden. För han fick ju första året. Då hade det ju varit så himla dåligt innan honom där. Mm. Åren med först Roy Hodgson och sen Kenny Dalglish. När det blev liksom bara pannkaka av alltihopa till slut. Han fick ju det där första året där det egentligen inte fanns några krav. Och de slutade över 7 eller något sånt där. Jag håller med dig om att kravbilden har ju höjts enormt av den här säsongen 2013-2014 när man ändå snuddade vid titeln. Nu finns det inte den tiden och det drabbar ju Klopp lite nu, att på ett sätt är Liverpool en väldigt tacksam klubb för att läktarna kommer att stå bakom sin tränare. De kommer att stötta honom i vår också, även om resultaten går emot. De kommer försöka se, plocka de här halmstråna för att se något positivt. Men det är klart att de vill ju sluta på topp 4 den här säsongen. Så är det ju. Och börjar man halka efter i det racet, då är det klart att då kommer det ju blåsa också kring klubben och kring Klopp också.
Det finns en ja, fortfarande aktiv tränare då i en Premier League-klubb som har det lite tuffare, minst sagt, än vad Klopp har det. Och det är Louis van Gaal efter en ny förlust mot Norwich den här gången. Överlever han fram till januari för att öppna det ens?
Alltså nu känns det tveksamt. Det är ju verkligen lånad tid. Nu är det, det är inte bara Desan som är ute och påstår att de redan är överens med Mourinho, att det är ägarna nu som bestämmer när han ska ersätta van Gaal. Det är också vår vän Jan-Åge Fjörtoft hävdar att Giggs redan är påtänkt också, att han är på väg in, att det kanske redan innan jul. Och jul är på torsdag, så då fattar man vilka tidsperspektiv de jobbar med. Så att jag tror, alltså förändringar gör man ju ofta när du får lite uppehåll. Nu går det snart in i din mest intensiva fas. Så att det är nog, ska de göra så är det nog läge innan snarare än efter.
Alltså hur mycket ska vi läsa in i det som hände i slutet av Norwich-matchen där när han skickar ner Ryan Giggs i regnet att gestikulera åt spelarna? Lämnar han över redan där eller vad? Vad är det vi ska läsa in i det?
Nej, jag vet inte om vi gör det, för jag har inte tyckt att van Gaal tidigare heller egentligen är den där coachen som är aktiv i sidlinjen. Jag har inte sett honom som det tidigare, utan jag har sett honom som en sån tränare som är ganska inaktiv under matcher. Han sitter med sin perm och gör lite anteckningar, och han har väl kanske den ledarstilen då, att han anser att det går inte att påverka så mycket under match. Eller han tycker själv kanske att han inte får ut budskapet heller när han har språkproblem och sådär. Och kanske inte är så tydlig om man under match måste ge korta, snabba direktiv. Så att jag tror att det är mycket det som gör att han skickar Ryan Giggs. Jag skulle nog inte tro... Jag skulle inte läsa in så mycket av det faktiskt. Och just det där med... alltså... Fans läser in väldigt mycket kring det här när det går dåligt för ett lag. Ja, men då är tränaren inte uppe på sidlinjen.
Man och gör söker
så här. Ja, man, det blir så att man tolkar in väldigt mycket. Och jag skulle inte lägga det i liksom vågskålen på saker som talar emot han. Det finns massa saker i den vågskålen, men inte just att han inte är uppe vid sidlinjen och ger direktiv under matcher. För att det handlar helt om hur man har valt att arbeta som tränare. Och jag tror att man ska försöka arbeta efter den stilen man själv har, istället för att plötsligt om man ligger under en match börja studsa upp på linjen och ge direktiv hit och dit. Jag kan inte säga att det hjälper.
Kan vi klubba då att det är Mourinho som tränar United resten av säsongen?
Alltså det var så spännande just när Mourinho fick kicken nu, så börjar man fundera vilka klubbar kan han ta. Liksom, han kan ju inte gärna åka till Spanien och ta Real igen, även fast de påstod det. Det vore ju sensationellt märkligt. Han kan inte gärna ta Barca där då. Italien känns
Barca just får han ju inte.
Nej, det får han inte. Det går ju inte.
Kängarna får gälla. Härligt.
Nej, men så är det ju.
Det är nog ganska många klubbar som inte är intresserade av Mourinho.
Ja, nu är det ju svårt
för tiden.
Ja.
Så att Spanien är kört.
Italien finns inget som lockar honom direkt, kan jag inte säga. Alltså det är, Juventus har ju ett projekt, men det känns inte som en Mourinho.
Ja, det är ju Roma där i så fall då, som är en stor klubb och som möjligen...
Men det är ändå, det är inte Champions League-utmanare. Det är liksom man får säga att ett rejält steg ner, med all respekt för Roma ändå.
Ja, ja, absolut.
Känns just nu inte så bra. Så jag var inne på att liksom PSG, om Blanc inte hade lyckats så extremt bra, så känns det som om PSG hade varit en sån klubb som ändå tycker att Mourinho är en jävla prestigeseger.
Blanc är ju position i PSG är ju starkare än någonsin just nu, känns det.
Jag tycker han känns säkrare än någonsin sen han började. Diskutera förlängning, går som tåget i ligan. Har ju än så länge gjort vad som liksom kan krävas av dem i Champions League.
Verkligen.
Så att han är ju jättesvår att flytta på. Och då återstår ju engelska klubbar. Och då trodde jag, var ju lite osäker på om United verkligen skulle liksom gå för det typen av namn. Hade det varit direkt efter Sir Alex, tror jag inte de hade tagit en så stökig utnämning. Men de blir ju mer och mer desperata i känslan.
Nej, där valde de ju Moyes en gång i tiden för att undvika stöket.
Ja, och då hade de inte tagit en kickad Chelsea-tränare. Men nu är ju alltså maktbalansen har ju förändrats. Så nu känns det som de är betydligt mer benägna att chansa. Och det känns som Mourinho är på väg dit, om man ska liksom ha fingret i luften.
Men om man säger så här då, nu, det är lätt att säga saker med facit i hand, det är det alltid, men med facit i hand då, som bra. Vi alltid har när vi ofta snackar.
Så vi jobbar.
Nej, inte alltid. Vi spekulerar ganska mycket om framtid också. Men United skulle ju ha tagit Mourinho efter Sir Alex. Det var ju då man behövde ett ego som var lika stort som spelarnas. Mm. Alltså en stjärna som var lika stora som spelarna egentligen, för att fylla det tomrummet. Mm. Att ta honom nu, det skulle jag se som en större risk. För att det skulle ju tyda på mer desperation. Man valde ju bort Mourinho då med den ryggsäcken han har. Jag menar, Bobby Charlton sa ju det faktiskt uttryckligen. Att Manchester United tränare petar inte en motståndartränare i ögat, till exempel. Alltså så, och det tyder ju på hur desperata United är idag, om man sparkar Van Gaal och plockar Mourinho, som man för 2 år sedan då ratade och inte ville ha i sin klubb.
Men det är ju den här, Sir Alex Postos har pekat ut Guardiola som sin ersättare också. Det, hade ju, det är ju kittlande nu med facit i hand och leka med tanken vad som hade hänt om de hade fått honom där innan Bayern-äventyret.
Ja, jag menar, lek bara med tanken med hur han attraherar spelare. Hade Mario Götze gått till Manchester United då, hade de haft lättare att lösa de här stora affärerna som de bevisligen har lagt bud på, försökt att lösa.
En Thiago Gareth Alcantara Bale. Är en annan sån.
Vad sa du?
Thiago Alcantara är en annan
sån. Ja, men till exempel Alcantara, som jag tycker för övrigt är en fantastisk spelare. Men Bale. Alltså,
absolut.
De kanske inte har fått Bale, han kanske har gått till Real Madrid, men de kanske har fått någon annan av den digniteten istället för att köpa de här Martial, Depay, som är liksom mer framtiden spelare.
Och sen ser man också
det kunde ha varit helt annorlunda.
Men också det korta perspektivet, nu känns det ju helt uteslutet att Pep skulle gå till Manchester United helt plötsligt. Det är bara några år sedan. Nu känns det ju liksom, dels så känns det inte som de är i den positionen, dels så känns det som han har sina kompisar i City, och skulle han skita sina kompisar i City så känns det ändå som ett Chelsea skulle kunna locka mer med London och allt vad det innebär. Så att det går ju jävligt fort.
Alltså, ska United få Pep, då måste de ju lägga upp såna sjuka stålar både till honom, men också liksom lova budget. Ja. För han har ju bara gått i klubbar med väldigt stor köpkraft hittills. Alltså, jag tror inte att han vill komma till Manchester United och plocka liksom spillrorna och bygga upp något från gruppen.
Det har han ju inte gjort alls.
Nej, det vore ju jätteintressant att se. Det är ju återigen det där, man skulle säga Messi Stoke. Ja. Man skulle vilja säga Pep Guardiola ta ett Manchester United nu där han inte får allt gratis. Jag är den första som säger att han fick inte allt gratis när han tog över Barca, för de låg ju året innan så slutade de ju 15 poäng efter Real Madrid. Men
Det fanns viss potential
i den truppen med spelare som var världsklass, om man säger så. Det vore intressant att se han ta Manchester United, men precis som du säger, jag tror definitivt att han kommer att tänka på sitt rykte, sin karriär, och ta Manchester City, för där finns allting krattat. Mm. Det finns pengar, det finns en fantastisk ny träningsanläggning, det finns ett lag idag som är förmodligen det bästa i England egentligen, den bästa startelvan i England. Ja, för mig är det så klart att han kommer att välja det.
Jag tror också det, med tanke på just de starka banden till klubbledningen också.
Till Soriano och Begerstein.
Ja.
Om vi ska avsluta Manchester United-kapitlet där med att konstatera då att Van Gaal är ju inte den tränare du vill lägga den miljarden som kanske krävs för att förstärka den här truppen inför andra halvåret. Mourinho är väl, alltså det passar väl att man tar in Mourinho nu, för då kan man lägga en miljard på spelare och ändå ha liksom, alltså en tränare som inte har gjort bort sig ännu.
Ja, men svårigheten är just det här balansen med Champions League. Alltså, ska du behålla Van Gaal, om han kan föra dem till Champions League på ett tryggt och säkert sätt utan att du investerar i januari, då är det ju bättre att behålla honom, låta Mourinho förbereda sig ett halvår och sen slussa in honom. Om du däremot inte tror att Van Gaal kommer lösa Champions League, absolut in med Mourinho och släck bränder och försök liksom. Men om du sätter in Mourinho nu, då har han ju liksom ett halvår på sig att prestera. Det är där man kommer döma honom efter. Och han kommer komma in helt oförberedd med en spelartrupp som inte är hans. Det är där problemet finns.
Det känns som ett otroligt stort risktagande att fortsätta med Van Gaal utan att spela pengar. För vad hade ni gissat? Kommer United ta en Champions League-plats med Van Gaal vid rodret utan pengar i januari?
Ja, men alltså, ligan är så svag nu. Så att det är ju inte på något sätt uteslutet. Vänder de formen igen, kommer igång. Får de igång en Wayne Rooney, vilket man fortfarande inte kan utesluta helt, då kan det bli ett lyft ändå. Så att om jag var dem skulle jag nog ändå sitta hyfsat lugnt med Van Gaal, men göra klart med Mourinho åt sommaren.
Nu när du tar upp Rooney då, alltså, engelsk press vill placera honom i Kina. De fortsätter köra på med det här Kina-ryktet. Pinpointat honom i Shanghai SIPG nu. Och det innebär att han skulle få Sven-Göran Eriksson som tränare.
Peta Hussein, IFK Göteborgs lycka. Rooney till Kina.
Exakt. Är han så slut, Wayne Rooney, så att han ska till Kina?
Nej, men alltså det är ett problem för ett så stort namn. För att han har ju gått ner sig något otroligt den här hösten. Och kurvan har ju faktiskt pekat i den riktningen under en längre tid. Men inte så här brant. Det här är ju en kollaps i höst, kan man säga. Och problemet för Wayne Rooney är att han kan ju inte gå till Sunderland eller Aston Villa, vilket kanske är en klubb för hans nivå rent spelmässigt just nu. Det är väl där han skulle liksom, det är sådana klubbar, om man bara tänker bort namn, bara titta på vad han gör just nu på planen, så är det ju där någonstans som det är sådana klubbar som skulle kunna titta på honom. Det är ju helt utslutet. Wayne Rooney kan inte gå till sådana klubbar. Och då blir det ju att han får söka ett nytt äventyr. Alltså se liksom vad skulle kunna gynna hans varumärke. MLS.
MLS.
Kina. Mm. Någonting sånt där. Jag tror att det blir MLS. Men jag skulle tro det. Framåt sommaren.
Så vi utesluter helt och hållet att han är en romantiker och flyttar tillbaka till Everton?
Ja.
Det gör vi helt och hållet.
Det gör vi helt och hållet.
Gud vad tråkigt. Det hade varit otroligt vackert.
Men alla jobbar ju med sina varumärken nu för tiden. Det är ju det de påpekar hela tiden. Det är så otroligt viktigt. Därför Ronaldo flyger sitt privatjet över en dag för att inviga något hotell han köpte i New York. Och sen sticker till Marocko dagen efter för att han är tillsammans med en kandidat i Miss Universe. Mm. Det breakar vi det också. Mm.
Manchester United bokslut. City då, vi var inne på Guardiola till City. Och liksom, så är det bara jag som tänker på liksom fotbollens mest bortglömda man, Manuel Pellegrini, som liksom vars jobb
är aldrig
favoriter. Respekterat. Fan, det placeras namn i City.
Det alltid vara de här jävla malliga.
Han får alltid, aldrig någon respekt, den gode Manuel Pellegrini. Nej, men han tar det bra. Han kommenterar ju till och med Pep Guardiola liksom så här, han hade gjort det bra i City liksom. Han är ju fotbollens gentleman.
Han är en gentleman. Men säg så här då, om vi ska sluta hela den här cirkeln, det är ju att han i sommar går över och tar Chelsea. Mm.
Då
är karusellen verkligen.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Snurrat ihop sig ordentligt. Jag tror inte det.
Kan man inte skicka honom till Atletico istället? Simeone i Chelsea?
Ja, så kan det ju bli. Absolut. Mm. Jag tror inte att han tar Chelsea. Jag sa bara det för att det vore roligt att sluta cirkeln på det sättet så att tränarna bara hoppar över de murar som har byggts upp under årtionden.
Det blir årets kaos alltså.
Ja. Men när det gäller Chelsea så är det ju klart att de kommer ställa in sikte på Diego Simeone. Och jag tror också att i sommar kan det gå att få loss honom.
Ja, det tror jag också. Och så då tror jag faktiskt att Atletico också kan hugga Pellegrini. Det känns inte osannolikt. Nej. Bra namn i Spanien också. Mm.
Men hur skadligt är det här för ett Manchester City som ändå jagar en ligatitel?
Men är inte känslan hela tiden att Pellegrini varit en tillfällig lösning? Jag tyckte sen han tog över att det känns i början som om de väntar på att kunna sparka honom bara. Och så gick det lite för bra, så det gick liksom inte. Och sen har han hängt på, så han någonstans vetat det själv också. Så att han sitter där och är tacksam för de dagar han får vara kvar. Så
ja, alltså jag tycker det är hemskt. För jag liksom, sen han blev utsedd så har jag sett honom liksom som en alltså tokbra kandidat liksom. En underskattad tränare som jobbar jäkligt bra.
Jag håller med, men förstår du vad jag menar? Visst känns det
alltså,
lite som
har alltid velat göra liksom, han liksom.
Han är novänder.
Ja, exakt, han är novänder. Ja, jag vet inte om City har tänkt så.
Ja, men det, alltså med tanke på utnämningen av sportligt ansvariga och så vidare, så har känslan hela tiden varit att det är ett Barca-inspirerat projekt som ska byggas. Och då känns det som de väntat lite på Pep hela tiden.
Men för då har vi liksom ett gäng superstjärnor här som i praktiken går och väntar på en ny tränare. Och det brukar väl ha en tendens att vara skadligt för de här spelarna. De vet att Pellegrini inte är där nästa säsong.
Ja, på ett sätt, alltså de kommer ju inte ha samma respekt för honom om det nu blir tydligare än vad det är just nu. Mm. Samtidigt så blir det ju också viktigt, när du får in en ny tränare så har du ju en förmåga att prestera för att du måste bevisa och behålla din plats. De vet väl också förhoppningsvis att gör de en dålig vår så är inte de jättestarka när det blir sommar och pepsar över den där truppen.
Då kan de ryka.
Ja, så det gäller ju, det kan ju få motsatt effekt också. De kanske inte lyssnar så mycket på Pellegrini, men kanske spelar mer för sig själva. Kan ju förstöra taktiskt, men kanske gynna laget ändå.
Vi får hoppas för gentlemannen Pellegrini att de inte bara kastar in handduken spelarna.
Jag gillar ju Pellegrini. Jag delar din uppfattning
Pellegrini
om honom
podden.
Där att han är en gentleman, ja. Pellegrini. Charming man som man kallades när han kom där första året i England.
Han har aldrig ett ont ord att säga om någon.
Nej, men det hedrar honom också.
Trots att
han är bråkat på sidlinjen ett par gånger med Alan Pardew bland annat. Ja, så där
men,
tror jag
men
kanske
vem är grisen i det slagsmålet? Pardew kallar honom You old cunt, va?
Ja, jag tror det. Något sånt.
Men får man lansera en teori så just det här...
Pardew till Chelsea.
Nej, jag ska, inte den typen av teori. Nej, men jag tycker det är intressant just det här hur viktigt det blir att vara så här sexy som tränare också. Jag förstår inte riktigt vad det kommer från. Förut var det gamla gubbar, det var Wenger, det var Sir Alex, vad de man gillar.
Gå tillbaka
liksom.
Ytterligare några och ännu mer gamla gubbar.
Ja, men exakt. Och så Hiddink och Allardyce och de här. Nu är det liksom Simeone, Pep Guardiola, José Mourinho. Ja. Det är rätt unga, stiliga människor liksom. Och det går inte att komma in som David Moore. Stå och ratta runt eller Louis van Gaal, utan de behöver någon som kan sälja lite deo och kalsonger också. Det är viktigt för klubbarna nu. Pellegrin hade tjänat på att vara lite mer arrogant och sexig tyvärr.
Ja, jag vet. Han är för mycket av en gentleman för sitt eget bästa.
Så är det.
Jag tänker vi stänger ner City-kapitlet med uppgifter från England om att
Guardiola, det här är inte bra.
Guardiola redan ställt in siktet på en värvning till City.
Ja.
Luis Suarez.
Ja, det
troligt.
Lycka till kan vi ju säga till Guardiola då.
Svårt. Även,
om man ska, det finns ju rykten framförallt från England. Jag tror att det är någon slags önsketänkande, men i grunden så att Barcelona kommer ju få problem om Suarez, Neymar och Leo Messi fortsätter att prestera så här, för att de tvingas redan höja Neymars lön nu. Suarez kommer ju också tvingas upp sen, och så fortsätter det så det finns ju en anledning till att alla världens bästa spelare inte spelar samma lag liksom. Det går inte att få det att snurra så.
Nej.
Så till slut så kommer ju någon av dem få flytta på sig. Det kommer ju vara hållbart där längre. Och då är frågan om det är Messi som hinner pensioneras eller trappa ner, eller om det blir Suarez som går vidare, för att jag tror Neymar rent marknadsföringsmässigt är mest värd av alla de där faktiskt.
Så är det ju. Samtidigt så är det ju han de kan kanske tjäna mest på vid en övergång också. Alltså det är ju sjuka summor det pratas om när han ska byta klubb nu. Det kommer ju vara nytt världsrekord i så fall.
Men han ska byta klubb nu?
Ja, men om han ska byta klubb. Alltså de ryktena som kommer är ju, det är ju sinnessjuka summor. Och ja, jag tror också att han kommer att bli kvar i Barcelona. Jag tror att de kommer att tycka att det är så kul att spela ihop, att de gör det 1-2 år till, tror jag.
Ja.
För att de slår alla möjliga rekord nu och kan verkligen gå till historien som den bästa anfallstrion genom tiden. Jag tycker redan att de är det när vi snackar om vilken topp de nått. Men gör de det här under 1-2 år, då kommer det inte vara något snack om det. Men sen tror jag kanske att det blir Messi i så fall som kommer att pensioneras på det sättet. När man fortfarande kan få en rejäl slant för honom, så tror jag att det blir han som i så fall då får vi vika.
Till Premier League då, antar vi?
Ja, eller om det går så lång tid så att det är MLS-värvning eller så.
Ja,
det återstår väl att
se
på när det går. Men det är häftigt med Suarez också, att han ryktas bort är ju rätt osannolikt också, just för att han har strävat efter att komma till Barca hela sin karriär. Han har varit väldigt tydlig med det, så att han om någon vill nog vara kvar där ett tag.
Arsenal. Arsene Wenger gick ut i fredags.
I januari, bara att vi går vidare, vet du.
Nästan. Men på presskonferens i fredags så gick han ut och sa att vi är minsann villiga att värva i januari. Och sen kommer brasklappen förutsatt att den andra klubben är redo att sälja. Inleder han försvarstalet redan nu, Sjögren?
Ja, helt övertygad om. Helt övertygad om.
Du tvivlar lite på Wenger här, hör jag.
Ja, just det, i och med att det var inte bara en brasklapp, utan det var 2-3 brasklappar gällande pris och
värvningskraft i januari. Och sen Wenger är tyvärr inte förenliga saker. Han har försökt med Julian Draxler, men då gick han in i en konstig jävla utopivärld där han trodde att han skulle få honom för någon slags liksom rimlig prislapp i januari, och det kommer ju inte hända. Däremot så är det ju mittfältet som behöver förstärkas, så det kan ju bli någon lite mer tillfällig lösning. En Kim-värvning, det håller vi inte osannolikt.
Skulle bara saknas att Wenger börjar snacka om att Diaby visar bra tecken i rehabiliteringen här. Och att
almost
han
like a new signing.
Ja, he's a Lance, almost like a new signing. Om man re-signar honom från Marseille liksom.
Men man gillar ju Wenger också för att han håller fast. Alltså man måste ju ändå hylla honom för att han håller fast vid det här. Men någon gång vill man ju också att han bryter mönstret och se vart det leder liksom.
Mm. Premier Leagues hetaste spelare just nu. Heter han Riyad Mahrez?
Ja, definitivt.
Uppgifter idag är gällande i Daily Mirror att United och Tottenham är redo att lägga monsterbud på den här unge mannen. 29 miljoner pund ungefär. Och nu vet jag inte exakt vad han kostade när han köptes
500 000 pund.
Ja, exakt. Inte ens 10 miljoner svenska. Så det är ju årets deal, eller det här decenniets deal kanske. Riyad Mahrez. För visst är han liksom... Jamie Vardy har fått alla rubriker under den här säsongsledningen, men är det inte Mahrez som är den här nästa absoluta storspelaren?
Jo, han är ju ett större register än Vardy. Alltså, Vardy har ju stoppat dit bollarna, men Mahrez har ju varit den som har skapat chanserna för Leicester. Han har ju varit den som varit nyckeln i offensiven. I matcher där det kanske inte har gått så lätt så är det han som har öppnat dem. Dessutom har han ju faktiskt stoppat in några mål själv också, får man säga. Och han har gjort ett antal assist. Så att Mahrez är strået vassare än vad Vardy är. Och jag tror att det kommer synas också när det snackas bud på de här spelarna, att det kommer vara större pengar på Mahrez än på Vardy.
Ja, Vardy känns ju mer som en desperationsvärvning om man ska ta honom, med tanke på ålder, att han inte har presterat så här under så många år. Han är ju liksom en, ja men snacka om sensation. Så att han kommer ju inte flytta på sig för de jättesummorna som Mahrez borde kosta.
Mahrez är väl en spelare som om nu ser väl Leicester ut att behålla honom i januari, men om han skulle
när
bli värvad, när han går, om det skulle vara i januari, så är det väl en kille som kliver rakt in i United startelva, eller?
Utan minsta tvekan. Och det säger ju egentligen inte så mycket om Mahrez, för det är ganska många offensiva spelare idag som skulle kliva rakt in i den startelvan. Men det är självklart att han skriver rakt in i den startelvan, det är inget snack.
Men om jag formulerar om den och frågar om han går rakt in i Tottenham startelva, för det är väl inte självklart, va?
Ja, men det gör han också. Så pass bra är han. Och de har ju kanske inte en högre kant som är fantastisk, Tottenham. De har ett par spelare där som är okej, men det är inte... Det är inte Mahrez klass på
Men han går väl lite för bra för att det ska bli Tottenham nu. I min känsla i alla fall. Nu spelar han till sig ett sånt otroligt rykte. Och det
precis,
finns liksom större klubbar
gå,
i desperation.
Ska han gå så kommer han ju gå till en av de allra största. Ja. Annars kan han ju lika gärna stanna i Leicester, spela den här våren, se vart det bär dem. Ja. Och vad det bär han själv. För han vet ju att han är i en miljö där han kan prestera och trivs. Så att jag håller med dig. Går han så måste det vara till någon av de allra största med en jättelön.
Ja, och går han i januari så just då handlar det om svin mycket pengar också. För då är det desperationsvärvning. Och United är ju desperata, så att det beror väl på vad Mourinho vill ha in där kanske.
Real Madrid med lite hjälp från domaren, får man ändå säga, kör över Rayo Vallecano 10-2.
Lite hjälp från Rayo själva också, för man ska inte tackla på det där sättet, för att då riskerar man att åka ut, får man väl ändå då säga.
Det kan man väl säga. Även om jag tycker att den är det andra röda kortet där med armen på axeln där.
Den var lite billig, va?
Ändå svårt att snacka bort 10 mål bakåt. Så att jag vet inte om det är domar du ska in och titta
nu,
på.
Nu kanske vi skulle ta det här. Det är en djupare diskussion i och för sig. Det kanske inte lämpar sig för Sillypodden. Jag tar den kort, så får vi ta något mer i La Liga-podden den dagen vi startar en sån. Men alltså, det handlar ju så himla mycket om mentaliteten i Spanien. Alltså Paco Gemes, deras tränare. I alla andra ligor hade man ju stängt igen det där. Man har ju gått hem med sina 8 spelare och så bara förstått att okej, vi ska bara försvara oss här. Men de gör ju inte det. De försöker ju attackera med 2 man. Och det är ju klart, om de får kontra då Real, och så, då kan det ju bara gå på ett sätt. Och då släpper man in 10 mål. Men det är som att i Spanien, han blir inte slaktad för det. Utan det är bara så här, ja, okej, okay, de försökte. Det var Real. De släppte in 10 mål. Det är en ny match nästa vecka mot Levante. Vi tar nya tag.
Vinner de liksom,
typ. Jag vet inte om det är Levante. Men alltså, det är typ den mentaliteten där. Det är liksom, vi är så himla mycket sämre än Barcelona och Real Madrid. Så att vi behöver inte ens maximera våra chanser att ta ett kryss här. Utan vi spelar som vi vill och så går det som det går.
De sillykopplingarna man ändå kan dra från 10-2-segern är att Real, trots ledning 10-2, blir utbuade av hemmafansen. Och det är väl egentligen en man specifikt som de buropen är riktade mot, Rafa Benitez. Om inte en 10-2-seger kan lugna fansen, då är han väl rätt körd, Benitez.
Ja, han känns ju, men det kändes ju som lånad tid den dagen de utsåg honom också. Det var ju bland de mest absurda värvningarna någonsin.
Jag fattar ingenting.
Ja, nej, men det var ju helt bizarr. Vi satt ju här då också och bara, det kommer ju inte gå bra liksom. Det har vi sagt varje dag sedan dess också. Så.
Jag tycker lite synd om Rafa, för han var ju stekt innan han klev in på den där posten. Alltså redan när ryktena började så var det ju från fansen, nej, vi vill inte ha honom. Och alla älskade ju Ancelotti, så han var ju liksom den här... nästan som svärmoden liksom, som kommer in och det är fel vad man än gör. Och Men med det sagt så Ancelotti var, eller förlåt, Benitez var aldrig en tränare för Real Madrid. Hans filosofi tycker jag inte passar i den klubben på det sättet, så att nej.
Men vad landar de kört med den här tränarkarusellen då? Ja, för Pep, det hetaste namnet är ju inte Real Madrid flyttbar. Liksom Mourinho är ju inte heller det. Då har Diego Simeone är ju inte heller det. Vad har du kvar? Du har ju Pellegrini kvar. Ja. Vår älskade
han går inte tillbaka dit.
Han fick
vart ska de leta då?
De tog en massa poäng den säsongen dessutom.
Slutade tvåa på rekordpoäng. Ja, rekordpoäng.
Men det var ju på den tiden när La Liga var som allra mest ojämn. Mm. Och de hade värvat spelare till förbannelse den sommaren. Mm. Då när Pellegrini kom.
Men vad har vi kvar? Nej, men alltså, ett ungt sexigt namn som liksom kan sälja lite deo också.
André Schubert i Borussia Mönchengladbach som har kommit in där, så de har gått som tåget.
Vilken komet det är.
Svårt att se att Florentino scoutar i Borussia Mönchengladbach.
Jag tror det va. Jag tror det va. Claudio Ranieri.
Ja, eller hur?
Ja.
Där.
Jag gillar det.
Den är fin.
Nej, men den är, vad fan ska de leta?
Vad har vi i Spanien överhuvudtaget?
Kiki Sanchez Flores. Det ser man bara matar upp potentiella kandidater. Alan Pardew.
Ja. Sanchez Flores kommer in och tar liksom en nykomling och sjua i tabellen eller något sexa kanske. Ja. Det är
tufft. Det är tufft. Mm. Nej, men skämt åsido, jag tror inte på något av de namnen såklart, utan det jag skulle önska där, nu kommer det inte bli så, för precis som du säger, Florentino letar ju namn och det ska vara stora namn och sådär, men det jag skulle önska det är att Real Madrid verkligen scoutar en tränare efter sin filosofi. Vad vill man spela för fotboll? Vad är det för tränare som har track record av att lyckas med det? Vad vill man någonstans med klubben? Vill man ha en långsiktig lösning? Eller vill man ha, det kanske inte ens är eftersträvansvärt, eller vill man ha en tränare som kommer in och gör ett två år med den här enorma kravbilden. Där någonstans skulle jag vilja önska att Florentino tittade, och då kanske det bästa vore att hitta ett liksom inhemskt namn som har gjort det bra i Spanien, men som kanske inte är ett av de här allra största namnen. Jag förstår ju, det är självklart ett problem idag i de största klubbarna att det har blivit så hos spelarna att det krävs stora namn. Spelarna liksom accepterar också bara stora namn. Men jag kommer ihåg när Laurent Blanc tog över PSG. Det var jättemycket snack. Som en nödlösning. Det var mycket snack då. Är han tillräckligt stort namn för PSG? Är han tillräckligt bra? Och Mino Raiola sa någonting om liksom uttalade sig med Zlatan att ja, Zlatan kommer respektera Blanc. Punkt. Som att det var att han inte skulle göra det. Alltså, vadå? Du är ju spelare. Du ska ju respektera den som tränaren som klubben utser.
Är det seriöst?
Ja, precis. Och det är där jag menar liksom att det är synd att det har blivit en trend i, eller det blir en accepterad sanning i att de stora klubbarna kan bara acceptera stora namn, för annars slås stjärnorna bakut.
Men de har ju ett namn där nu som faktiskt, alltså, jag tänker tränarmässigt så är det ju med meriter, och det man snackar om annars är ju Leonardo Jardim, men han är ju fan född i Barcelona. Så att det blir ju sedan. Han har ändå namnet som skulle kunna ta dem.
Absolut.
Och han, sen är frågan om han är den tränare som skulle kunna lyckas. Men de skulle,
om han är redo,
honom,
redo liksom rent.
Men det alltså, brist på annat alltså. Jag ser ju inget annat alltså.
Nej, det är lite tomt på den punkten. Det är korrekt.
Då kan vi ju, skulle det bli sedan så lär ju många norrmän bli besvikna, för då tror jag Ödegårds karriär i Real Madrid är över.
Ja, den är nog redan på väg.
Ja, men då är det spiken i sistan i alla fall, för Zidane är väl inget större fan.
En så Zidane däremot, helvete, rakt genom att ta kapitensbindeln.
Ja,
med stort som helst.
Men värvningsväg i Real Madrid då, Bass Sport, franska Bass Sport,
som lite trovärdiga källor här.
Som lite vagt placerar Agüero. För vi snackade ju om det förra veckan, Lewandowski på väg in, Bassport vill ha det till Agüero istället, som ersätter till Benzema. Agüero eller Lewandowski, vem hade gjort sig bäst i Real Madrid?
Lewandowski, tveklöst tycker jag. Alltså, Agüero är ju, han kommer falla snart, det är känslan man har med tanke på alla skadeproblem och allting. Lewandowski är just nu världens näst bästa anfallare på den positionen, tycker jag. 27 år, har i alla fall 4 år kvar på riktigt hög nivå. Kan garanterat presenteras som Galactico. Han fick väl 4 världsrekord i Guinness World Book of Records. Bara det, sånt gillar ju Real garanterat att putta fram om de skulle värva honom.
Han har haft ganska kul mot ett Rayo Vallecano med 9 man på plan.
Ja, och apropå buzzsport så är det mycket buzz om Lewandowski just nu också. Så att jag tror att han skulle nog kunna vara flyttbar också. Det har vi ju varit inne på förut. Så att det känns som en naturlig värvning till och med för Real nu när Benzema inte längre känns som en naturlig Real forward med tanke på den här lilla skandalen, om man ska uttrycka det milt.
Arkrival, Barcelona får ju en rad förstärkningar nu när januarifönstret rullar in av de som man värvade i somras då. Men man gör också klart vad det verkar med en brasiliansk supertalang
på lån,
ja, det här är jag lite nyfiken. Robert. Vi kallar inte honom Robert, va?
Robert.
Lite amerikanska namn i Brasilien. Men vad säger det här om Barcelona? Plocka in någon på lån från Brasilien. Det
känns... Jag undrar ju hur ekonomin mår i Barcelona egentligen. För att nu är de med Arator och Alex Vidal hamnar ju på det här bokslutet. Och om det redan är kört, då undrar man faktiskt hur det ser ut där. Det skulle inte vara det minsta om de faktiskt kommer tvingas banta sin lönebudget lite eventuellt. Det är det man liksom, det är det du börjar viska så när man tänker på den här supertrion och uppgifterna som kommer, att det faktiskt, den truppen kanske är lite för bra för att vara sann med 2 världsmålvakter, 3 exceptionellt bra anfallare. Du har ju ett rätt meriterat mittfält när Arda Turan kommer in också. Så att det kan bli så att de får börja tänka om lite, att det är lite för bra i Barca nu, om de inte kan omsätta de här framgångarna i kommersiella intäkter. Men det är, att de lånar in en talang, det känns märkligt, även fast de såklart har en klausul att om det skulle gå bra så kommer de köpa loss något slut. Förmodligen är det för att flytta utgiften till ett annat räkenskapsår. Men det tyder ju på att ekonomin är ansträngd, för de har inte gjort någon Neymar-affär i år, om man säger så.
Nej.
Och behöver kanske inte göra någon heller.
Det behöver de inte heller, men jag menar, de har inte fått värva, så att de har inte haft några exceptionella utgifter.
Nej.
De har ju 2 värvningar nu som är Arda Turan och Alex Vidal, men det är ju inte den typen av Neymar-kostnader på något
Nej,
sätt.
Så är det ju.
Vi kan konstatera att Barcelona i alla fall på planen står sig ganska bra.
Hyfsat stark.
Hyfsat starka. Vi tar en sväng förbi PSG också, för Adrien Rabiot fortsätter att bråka den här supertalangen i PSG, som inte riktigt tar den här startplatsen och tycker att han är värd guld och gröna skogar, Patrik. Här senast var Nasser Al-Khelaifi är ute och...
Khelaifi, snyggt fan, det tyckte jag. Ja, det kom du undan med.
Ja, tack så mycket.
Snyggt.
Han var ute och sågade den gode Rabiot längs fotknölarna för det uttalande han gjorde om att ett lån från PSG i sommar vore en julklapp för honom. Och så ska man inte säga. Nasser tog honom i örat ordentligt. Vad är det för fel på den här spelaren som bara bråkar och bråkar, Patrik?
Ja, men det är kul som Blan var inne på, att det är den förstörda generationen som kommer nu. Att det här är killar som vill väldigt mycket och de har inget tålamod att vänta på det heller. Utan de ska ha allt på en gång. Och det kan man ju härleda till en Paul Pogba som tog vissa steg ganska snabbt. En Raheem Sterling som bråkat sig bort. Det är en annan typ av mentalitet nu. Jag tycker även man ser det när de unga talangerna kommer in på redaktionen här och inte ens har vett nog och bokat poddrum, men tror att de ska få guld och gröna skogar direkt. En liten hint till Kristoffer Karlsson som sitter och skrattar här. De jobbar på ett annat sätt. 90-talisterna. Det är ingen tvekan om saken.
Det är ju inte KK 90-talist dock. Ja, men om du han fick det där sticket ändå.
Hans ålder, men jag var tvungen att få in sticket, kände jag. Jag räknar honom till 90-talisterna. Nej, men han vill för mycket på en gång, Rabiot. Det är tveklöst. Det är respektlöst mot de andra. Alltså, det är inga duvungar han har framför sig. Det är Thiago Motta, det är Marco Verratti, det är Blaise Matuidi. Matuidi som kanske är Frankrikes, bortsett från Pogba, deras mest spännande mittfältare just nu. Verratti som är en av världens mest spännande mittfältare. Och Thiago Motta som är en av världens mest underskattade mittfältare, kan jag tycka. Så att vem han får väl förklara vem han är bättre än innan han börjar kräva någon speltid där.
Ja, det känns lite grann som att självbilden är skev här. Och att hans mor, som även är hans agent, inte riktigt hjälper honom där.
Veronica.
Hennes självbild också är ganska skev.
Jag känns väl att hon har väldigt kul med hans pengar just nu, om man ska gissa hur det brukar se ut där. Hon vill nog flytta på honom så att det blir ännu mer roligt med hans pengar. Och hon kommer nog lyckas flytta på honom snart också, för att det här tålamodet kommer inte PSG ha för alltid.
Nej. Speciellt inte när Nasser ryter ifrån. Det gör han ju aldrig.
Nej, och jag tycker att för att vara en sån ny organisation tycker jag att de skötte väldigt bra PSG. Mm. De har haft god hjälp av Zlatan att sätta en kultur i klubben. Mm. Det går inte att komma ifrån. Och Thiago Silva som också är en väldigt tacksam spelare har ett lag. Men de har lyckats hålla liksom de här stjärnorna styr väldigt bra. Liksom Cavani hade ju kunnat spåra ju fullständigt med tanke på den rollen han har. Lavezzi han har på bänken nu. Man hör ändå inte den typen av protester från honom. Där har de lyckats väldigt, väldigt bra. De har även haft Marquinhos på bänken. En av världens mest spännande mittbackar. Det lyckades de också med. De har lyckats peta Kursava utan att det bråkas. De hade Gregory van der Fiel där ett tag också. Så de har liksom lyckats bygga en stor trupp och ändå få spelarna att acceptera det. Och det imponerade på sin organisation. Och då kan man inte komma in och vara 19 bast. Det heter Adrien Rabiot och tror att man ska förändra det i grunden. Då blir man utsparkad.
Och när vi ändå är i PSG så tar vi ju den klassiska stationen Zlatan Ibrahimovic. För det är faktiskt så att Peter Wennman gjorde en briljant intervju med David Beckham i dagens papperstidning och på webben.
Citerad i medier över hela världen idag.
Absolut, absolut. Flitigt citerad. Och i den så bjuder Beckham på lite seminytt besked här med arenan. Att han är inte alls optimistisk där. Att han snackar om att det kan ta 2018 minst, 2019 kanske till och med innan arenan är klar, och då har man ju problem när de, vad gäller att kliva in i MLS så ska vi bara placera honom i en annan MLS-klubb eller vad ska vi hitta på den här gången?
Frågan är vart han mellanlandar, MLS ska han ju till. Sen om det tar 2-3 år, då är han nog inte kvar. Vi hade ju honom i Orlando City var det förut vi satt och tippade på det. Mm. Kanske får dra till med den igen. Mm. Men känslan är nu när han gör en så fantastiskt bra senhöst att han kommer ju inte dra till MLS redan nu. Känslan just nu när det gått så otroligt bra. Jag tror faktiskt i somras att tanken var MLS nästa år, men nu vet fan om det inte blir en mellanlandning sista.
Ett årskontrakt i någon klubb kanske. Där han får ett bra kontrakt, ja.
Det tror jag med på nu. Och sen att man tar MLS. För att gå till MLS när han känner att han ändå nästan står på toppen på ett sätt. Det tror jag, det känns inte som det matchar hans mentalitet riktigt.
Om jag tror att han förlänger ett år med PSG, då är jag ute och cyklar eller?
Jag utesluter inte nu när han är så bra som han ändå är. Hade det varit litet frågetecken kring hans form, då tror jag chansen att stanna i PSG hade varit extremt små. Mm. Nu när han är så här bra, då finns det ändå chanser att han får en förlängning med PSG på ett år. Men då måste han acceptera ett ettårskontrakt.
Jag tror allt också han. De säger att de ska prata i april. Februari sa han väl, Nasse. Så de ska väl igenom ett transferfönster och även känna på vad de kan få till sommaren. Det tror jag är nästan det avgörande. Om Benzema kommer loss från Real och PSG kan få honom, då tror jag inte att de tar båda.
Sätta han in i finkan.
Jo, eventuellt. Men det vet man ju aldrig. Stjärnor åker aldrig in i fängelse. De bara passerar på den vänster.
De får villkorligt.
Exakt. Men om de kan få en fullgod ersättare, då tror jag inte de vill förlänga med Zlatan och riskera att liksom förlänga det problemet bara. Om de däremot inte ser att de kan få en riktigt stor stjärna så bära projektet i framtiden, då tror jag att de behåller Zlatan. Ett år till eventuellt också.
Är vi klara med Zlatan? För jag gör en liten avstickare i Frankrike.
Ja, det får
på tal om, vi snackar ju tränare hit och dit. Det verkar ju som att Fournier får gå från Lyon faktiskt. Han har ju sett att löst där ett tag. Och nu mixtrar han ju med en trebackslinje i helgen. Torsk mot Ajaxå. Mm. Och jag skulle tro att han kommer att få foten inom kort. Och att det då kan bli aktuellt med den som det spekuleras i idag. Lucien Favre faktiskt. Bayern eller Borussia Mönchengladbachs före detta. Mycket, mycket framgångsrike tränare. Som lämnade in handduken här efter någon omgång bara i höst i Bundesliga. Han spekuleras i Lyon.
Inte helt fel med tanke på det han gjorde i Mönchengladbach.
Nej, så det är ju en av de mest underskattade tränarna i Europa tycker jag. Han hade ju varit mycket större om han hade varit mediamässig på tal om det. Alltså som tränare måste du också ha ett marknadsvärde och hans marknadsvärde är ganska skralt eftersom han är ganska grå och trist som person. Men hans track record är ju fantastiskt.
Men när vi ändå stoppade i Mönchengladbach så måste vi ändå snacka lite grann om Branimir Hrgota som får start. Nej, han får hoppa in i en cupmatch och göra två mål. Och hans situation är minst sagt prekär där han inte får spela överhuvudtaget.
Han vill hoppa in i 4 ligamatcher under hösten tror jag. Men de sa ju nu senast, igår var det väl, sportchefen att det finns ingen chans att han lämnar i januari. Det var inte bara att det finns ingen chans att ingen spelar utan det finns ingen chans att Branimir lämnar i januari.
Exakt.
Han kommer vara kvar säsongen ut och då är ju EM borta för Branimir Hrgota om ingenting exceptionellt händer i Mönchengladbach.
Men är det inte det ändå?
Nej, men alltså, hade gjort en bra alltså, vår?
Ja, men då har det varit en annan sak. Det är en annan sak. Men nu, alltså, det här med landslag är ju mycket det här med att man kör på de namnen som är inkörda i landslaget, i gruppen och det där. Alltså, det finns få chanser för en liksom komet, upplever jag, i landslaget.
Ja, absolut, absolut.
Det ska väldigt mycket till. Ja. Och för Ergota att ta sig in i landslaget, även om man rent kvalitetsmässigt kanske är bättre än spelare som är forward 3-4, så tror jag det ska extremt mycket till.
Man har ändå varit inovent liksom. Det är ingen ny kille.
Nej, det är det i och för sig inte. Men som sagt, jag tror de är små någon chans.
Jag tror de är små också, men jag tycker att de hade varit betydligt större om man fått till en utlåning och fått lite speltid. Skulle Guidetti fortfarande sitta kvar på bänken, så finns ju en anfallsplats där som faktiskt är vidöppen om någon skulle börja
prestera. Det är det jag menar. Jag tror att Guidetti kommer få den platsen även om han sitter på bänken, bara för att han är Guidetti och de vet hans karaktär. Är en karaktär som får han 10 minuter från bänken i ett EM, så kommer han kunna ge laget vad laget behöver under de 10 minuterna, om det är en ledning som ska stängas. Han kommer gå in och springa som en uppskruvad vindtund.
Just nu är känslan det, men det där har svängt hyfsat snabbt också på Hamrén.
Vi har ju en populist som förbundskapten.
Det har vi, så att ni kan räkna med att Oskar Wendt med i nästa landslagstrupp nu. När han gör lite mål också blir väldigt omskriven, då kommer han åka rakt in i truppen.
Samtidigt kan man ju tycka när det gäller Wendt att det är väldigt märkligt att inte han är i landslaget. Ja. För att just när det gäller Wendt så har ju han faktiskt presterat. Det är ju inte bara den här säsongen, utan han har ju varit stabil nu i Bundesliga ett tag.
Men han har varit ganska lite omskriven för det. Och jag tror att det påverkar att, väldigt, väldigt mycket.
Det gör ju det. Det gör ju det. Det gör ju det. Och jag menar, hade Bundesliga bevakats bättre i Sverige så hade han spelat i svensk landslag.
Tveklass.
Men Wendt är ju också en sån spelare som presterar i en klubb som, nu är de ju nästan där och hugger på Champions League-plats.
Ja, men de hugger på Champions League-plats.
Och har ju inte gjort bort sig i en tuff Champions League-grupp heller. Det är ju en kille liksom, på den positionen han spelar.
Han spelar tuffa matcher mot de bästa i Europa.
På den positionen han spelar också, så är det en sån där kille som helt plötsligt skulle kunna dyka upp i en stor klubb. Absolut stor klubb.
Sätta sig på bänken i en stor klubb, absolut. Om man gör en supersäsong i Gladbach, så finns det möjlighet att bli en backup i en stor klubb. Det är inte så att det vimlar av ytterbackar av klass, liksom, vänsterfotade som flyger fram längs kanten.
Trevligt att svänga förbi Mönchengladbach också en liten stund. Vi avslutar med lite frågor, grabbar. Börjar med Josef Norresjö som frågar: kommer Watford lyckas hålla fast i Igalo i januari? Vilken toppklubb skulle han passa bäst i?
Jag tror han skulle passa i väldigt många toppklubbar, för han är ju en väldigt allround forward, tycker jag. Stor, stark, och med det där löpsteget, avsluten och liksom den där styrkan och den där känslan av att han är väldigt jobbig att möta. Då spelar ingen roll om man möter det låga eller höga försvar. Det är liksom, han gör sina mål ändå. Jag tror han skulle passa väldigt många lag. Jag tror definitivt Watford kan hålla honom kvar i januari. Men i sommar tror jag att det kommer finnas klubbar som är väldigt intresserade av honom. Och Pozzo-familjen tror jag också är intresserade av att göra en bra affär. Så då kan de mycket väl sälja honom.
Isak Bengtsson undrar: om Mourinho nu landar som coach för United, är chansen stor att han gör United till en titelfavorit direkt?
Nej, inte i vår, det känns det ju inte som. Men alltså, grejen med United, resurserna är ju bevisligen där. De kastar ju pengar år efter år. Så att om han kommer in och behåller någon slags attraktionskraft mot spelarna, det är väl lite tveksamt där också hur de ser på en Mourinho i ett United just nu, hur de absoluta toppspelarna ser på det. Jag tror inte att Neymar ens tittar åt det hållet, om man säger så. Då blir det intressant att se vilka de kan få, för de kommer ha råd med vilka spelare som helst, men det blir intressant att se vilka de kan locka till sig. Och de behöver ju de absoluta toppnamnen. Det är ju verkligen det de saknar. De behöver göra en sån, en riktig matchvinnaraffär. De behöver en ny Wayne Rooney.
Johan Tallgren undrar: behöver Tottenham en ny kantspelare?
Du var väl inne på en högerkant där.
Ja, men en högerkant. Men jag skulle nog snarare säga en ytterback, att Spurs behöver det. Jag tycker de har väldigt bra central linje nu. Jättebra mittbacka, jättebra centralt mittfält. Jag tycker däremot att ytterback, Rose Walker, där finns det möjlighet att hitta bättre namn om man ska vara upp och liksom kriga bland de allra bästa i ligan. Vilket jag tycker Spurs ska ha som ambition nu. För nu är ju racet öppet. Ja. Gatan är ju bara rakt fram nu för att ta och etablera sig i toppen.
Och de har ju en trupp i precis rätt ålder. Precis,
ja,
rätt
alltså
steg.
Allting finns där egentligen. Men då tycker jag också att det finns utrymme att förbättra ytterbackarna.
Då ska vi se.
90-talisterna, vet du, de förbereder inte frågor när de inte bokar
typ
på drömmet.
Nej, 700 frågor.
Ja, nej, men han scrollar nu, lite på måfå.
Jag har ju frågan här.
Ja,
det ser
jag. Gå in på taggen här.
Jag får göra det.
Andreas Ljungman undrar, vilka spelare tror ni Klopp plockar in? Vilka är tillgängliga som passar in i hans spelstil?
Alltså, han har ju inte hur stora resurser som helst. Det går inte för honom att peka på världsnamnen direkt. Han får ju leta lite fynd ändå, tror jag. Sen handlar det ju då om framförallt löpstyrka. Och det kanske han har hittat i röda stjärnan nu.
Daniel Johansson har en intressant fråga här. Eller han har ju mer en uppmaning. Prata om Sveriges U21-stjärnors chans att gå till större klubbar. Och
då... Det har vi gjort 100 gånger i och för sig.
Men här får ni välja ut en, tänker jag. Som ni tror kommer gå längst i det U21-landslag.
Bensinmacken, tveklast. Ludvig Augustinsson. Mm. Ja, det är den man ser störst. Dels för att han är ytterback, det är en tacksam position. Dels för att han är en väldigt modern fotbollsspelare, för att använda en klyscha. Dels för att han har en mentalitet som är exceptionell, med, samtidigt bland annat med en ödmjukhet som är, tror jag kommer göra honom gott. Har du någon annan, Kalle?
Nej, men alltså jag tror en sån som Oskar Hiljemark kan etablera sig på en bra nivå framöver. För han har någonting som, en egenskap som kommer att uppskattas hos många klubbar, just den här förmågan att arbeta i båda riktningarna och faktiskt ta sig in i motståndarnas straffområde. Jag tror att han får en rätt roll i en klubb här framöver, jag vill inte se så med det i Palermo, då tror jag att han kan gå långt.
Fredrik Finnebråt skriver, en del rykten om Wanyama till Arsenal, förutom en grym Twitter-feed, vad mer kan han tillföra?
Nej, men han kan ju tillföra muskler och framförallt ett defensivt tänk. Alltså någon som sätter stopp på kontringar genom bara sin närvaro, sin fysiska närvaro. Jag tror absolut att han hade varit en förstärkning för Arsenal här och nu, utan tvekan. För han hade ju under Coquelins skadefrånvaro förbättrat dem redan imorgon, eller idag. Så att jag tycker det är en... rimlig värvning för Arsenal. Jag gillar Wanyama och jag gillar tänket på att Arsenal inte bara tar in spelare som är ballettdansörer.
Robin K, minns jag, ställde fråga förra veckan. Då undrade han, är Simon Mignolet världens sämsta målvakt? Idag har han en ny fråga. Är Adam Bogdan världens sämsta målvakt?
Ja, jag vill försvara Bogdan lite grann, för att visst, han hade ju tvål i händerna där som tappar bollen, men han fångar ju faktiskt bollen. Hade han fått den frisparken han skulle ha, då hade vi ju inte suttit och såga honom idag, för han räddade ju faktiskt ett friläge av Igalo och han gjorde nog mer bra räddning. Det hade ju blivit ännu större siffror där på söndagen. Så att, nej, jag tycker inte han heller är världens sämsta målvakt, utan det finns nog fotbollsmålvakter. Den är fortfarande öppen.
Tim Andersson undrar, finns det någon manager som har misslyckats med fler värvningar med liknande kapital än vad Fanchal har gjort i United?
Alltså, kapitalet har ju aldrig varit på den nivån, så är det. Man får väl räkna mot vad kapital var förut. Alltså, Brendan Rodgers hade ju en period i Liverpool när det inte gick jättebra. Och han värvar rätt dyrt.
Kenny Dalglish också för den delen.
Ja, men ändå. Men det går alltså, inte riktigt Fanchal, att jämföra. Det är ju groteska summor.
Ja, jag håller med.
Ja, svårt.
Ja, nej. Han kan nog vara världens sämsta köpare.
Då har det blivit dags att tacka för den här veckan. Det har varit ett nöje att vara inne och prata Sille igen, va?
Vi placerar fan alla tränare nu, känns det som.
Ja. Tycker vi blir mycket tränare idag.
Ja.
Vi kan väl ändå nämna då också att Hannover har sparkat Michael Frontcheck idag.
Breaking news.
Det är ju ändå... en tränarpodd, så att
Det är bra.
Ja, det var verkligen en tränarpodd.
Och så kan vi lansera James Rodriguez som nästa Mesut Özil, Angel Di Maria affär till Premier League också. När vi ändå är igång. Kan vi återkomma till.
Kanon. Tack så mycket för idag, mina herrar. Vi ses igen om en vecka och hörs igen om en vecka. Kära lyssnare, hej då.